Välkommen till Lotta och samtalet. Här har jag möjlighet att tala lite längre med mina gäster som brukar gästa mig då i 2:30 mitt radioprogram. Och i detta avsnitt så hör vi ett samtal med mig och Pernilla Wiberg. Två OS-guld, fyra VM-guld och en massa annat. Välkommen Pernilla Wiberg.
Tack snälla Lotta.
Tyckte du jag sa för lite nu?
Nej, det där räcker långt.
Ja, var finns alla medaljerna numera? Är de på ditt hotell eller?
Ja, det är det som är så bra. Jag är lyckligt lottad att Idrefjäll ville ställa upp och bygga ett hotell tillsammans med mig 2003. Så att, vad är bättre än att få ha då priserna i lobbyn där? Det känns jättekul.
Men har du inte någonting hemma? Du måste väl ha något att liksom hålla i och känna, ja det var då.
Ja, absolut. Det blir ju ganska många pokaler alltså under en 12-årig karriär som jag faktiskt hade. Mm. Så att, jag har lite grann hemma, men jag gillar inte att ha det uppe på display så där mycket. Men jag har ett gym i fritidshuset utanför Stockholm här. Där finns det lite grann faktiskt.
Mm. Mm. Du, visst är det så att du inte hette Pillan från början, utan det ändrades från Pilla?
Stämmer bra där. Det var jag själv som döpte mig när jag var liten. Jag har en bror som heter Andreas och en syster som heter Annika. Kunde inte tala rent på den tiden, så det var Acka, Pilla, Resen istället för Annika, Pernilla, Andreas. Mm. Så därifrån kommer Pilla, och sen var det liksom media då som fyllde på det där ännet.
Mm. Ja, för det fanns ju en Marie Billan Westin och en Camilla Millan Nilsson.
Precis.
Så då blev det Billan, Millan och...
Pillan. Tänk, ja. Vad duktigt rimmat där.
Ja. Alltså, kan man säga att du ändå slog igenom med dunder och brak när du vann den här storslalomtävlingen?
Ja, det tycker jag nog att man kan säga. Det var väl liksom VM-guldet som du antagligen tänker på då. Mm. Salbach 91. Då vart man kanske mer känd för gemene man. Innan hade jag ju varit på pallen några gånger. Men ja, det började nog med VM-guldet, ska man säga.
Mm. Det var så roligt, för jag skulle slå upp dig så här inför intervjun på Wikipedia. Och så står det så här: före detta idrottare och affärskvinna.
Oj! Har jag fått det epitetet
ja,
också?
Ja, då kände jag grann. Det var ju en tung titel.
Ja, verkligen.
Ja. Men du tog över dina egna affärer av en tråkig anledning. Berätta.
Ja, precis. Det är väl de här 8 miljonerna säkert som du tänker på. Folk kan ju ha åsikter om att man bor i Monaco som är ett skatteparadis. Det är ju ingenting att sticka under stolen. Men jag brukar då svara alla som har åsikter om det att jag betalade 8 miljoner till Skatteverket var väl sommaren tror jag, 2002. Så jag har faktiskt bidragit väldigt mycket till svenska staten.
Ja.
Men det var bra att jag flyttade till Monaco, för då fick jag behålla lite grann av de inkomsterna som jag då tjänade efter att jag flyttade ut. Och det är jag glad för idag.
Men du, om vi tänker tillbaka på den situationen. Om man då är ganska ung och i början av sin karriär som du ändå var där. Och så visar det sig att någon som du har jobbat med och litat på liksom har lurat dig på en hel del. Alltså, hur kändes det? Blev du ledsen eller blev du förbannad? Hur funkar du?
Lite både och tror jag. Mycket känslor. Och, här, det var ju kanske 3 människor som var med om det här upplägget då. Men då Nordic Star Management. Och alla 3 klagade förstås på varandra. Och det var till och med en av de 3 som dog av en hjärtinfarkt i den här vevan. Och då var det ju ännu enklare att... lägga skulden på den personen också. Mm. Så att, det var riktigt jobbig tid. Och om man säger så här, jag, idag som du var inne på det med affärskvinna, så jobbar jag inte tillsammans med någon, utan att jag sköter allting själv. Behöver jag ett råd, om det är skattetekniskt eller någonting annat, så betalar jag för det rådet där och då istället. Och det känns som en bättre lösning idag.
Mm. Mm. Men grät du? Var du sån ledsen? Eller var du...
Oj...
Jag bara tänker, det hade jag gjort.
8 miljoner tårar, ja kanske. Ja, det var ju inga roliga pengar förstås att betala in. För det var lite så här Pomperipossa, Astrid Lindgren skatt på det där. Så det var alltså mer än vad jag faktiskt hade tjänat under de då 4 första åren i min karriär. Mm. Så det är klart, det var tufft. Men läropeng, det heter ju så. Och jag lärde mig den hårda vägen.
Mm. Ja, och nu har du till och med då epitetet affärskvinna.
Ja, precis. Så det är någon mening med allting. Jag är fatalist på det sättet.
Ja, men alltså, var det inte svårt att veta hur du skulle göra med allting? Alltså, jag tycker att det är jättejobbigt att sitta och hålla på med budgetar och pengar och räkningar.
Jo, men det är väl därför som elitidrottare att de flesta har någon som jobbar för en agent, manager eller ett helt företag just för att sköta om det här. Men när det inte sköts om på rätt sätt så blir man ju ganska besviken och då får man ju sätta ner då spaden i jorden och liksom börja ta reda på allting själv lite grann. Och i och med att jag flyttade utomlands också så är det ju enklare, det måste man ju säga, att leva i Monaco. Där är det inte samma regler som gäller och enklare att ha företag i Monaco.
Ja. Och sen så har du blivit då mångmiljonär på aktier efteråt.
du tänker på Mips då förstås.
Ja, hjälmföretaget som du också sitter i styrelsen för.
Ja, inte än. Eller? Nej, jag gick ur där i våras. Mm-hmm. Men jag satt med där i 6 års tid. En fantastisk, intressant resa. För det har jag ju aldrig... Jag har suttit i många styrelser, men bara ideella styrelser där man inte får betalt och så. Men det här var ju faktiskt professionellt. För det man gjorde, jobbet får man betalt. Och även aktier då, som jag var otroligt skeptisk till i början att betala. Ja, det var väl en liten summa om man tänker på vad de är värda idag då. Men jag har alltid varit skeptisk mot det där, att det förlorar man pengar på. Men jag hade 2 andra guldolympier som övertalade mig att jag skulle ta det där då. Per Arvidsson och
simningen.
Ja, precis. Bengt Baron som var ordförande. Ja, det kanske det var.
Han är ryggsimmare.
Ja, men Per Arvidsson var väl bröstsimmare?
Ja, han var bröstsimmare, men den andra var ju rygg.
Bengt Baron.
Bengt Baron, det är så bra namn. Bengt Baron.
Ja.
Han sitter i styrelsen för, eller gjorde i alla fall, Systembolaget.
Ja, det stämmer. Ja. Han kan man ju verkligen sätta epitetet affärsman.
Affärsman.
Ja, på riktigt. Ja. För mig känns det lite sådär. Inte riktigt att jag är där ännu. Men, nej, men det var roligt.
Ja.
Och de... Ja, de är värda mycket idag, men de är inte, det är inga pengar förrän du säljer dem. Är du med? Så att, jag räknar förstår inte med dem.
Men alltså, och just nu då? Hur mycket har du förlorat då? För att det där går ju upp och ner. Man får ju bara ångest om man tänker på sånt.
Ja, men det är därför du inte ska bry dig om...
Så det bara ligger där nu, tills det börjar gå upp igen?
Ja, alltså jag har ingen behov just nu för att sälja dem.
Och
jag
har du menar, tittat de har... på dem?
Nej, knappt alltså.
Så du vet inte hur mycket du har förlorat?
Ja, jag vet. Du stod ju i media någonstans här. Att
någon annan hade tittat.
Någon annan har tittat, för det är ju offentliga uppgifter och sådär. Så att jag menar det, för mig har det ingen betydelse. Utan det var bara kul och jag har redan gått plus på den upplevelsen och så mycket som jag lärde mig att sitta i styrelsen tillsammans med andra styrelseproffs. Wow, fränt.
Och nu är du vice ordförande i World Olympic Association.
Ja, World Olympian Association.
Ja, till och med det också. Olympian Association. World Olympian Association. Vad gör ni?
Ja, du hör ju själv. Det är alltså alla olympier runt om i världen och vi är drygt 100 000. Snacka om ett nätverk på världsbasis. Så att, det är en stor ära att få vara med och leda dem. Sen gör vi kanske inte så mycket mer än att försöka arbeta upp så att det finns en nationell organisation i alla de här länderna. Mm. Så det är väl vårt mission kan man säga.
Men kan man kalla er för liksom fackföreningen för olympierna?
Ja, det tycker jag låter som ett väldigt bra uttryck.
Pernilla, hur mycket saknar du att tävla?
Alltså så här, jag saknar det i hjärnan, men kroppen säger definitivt nej, nej, nej hela tiden. När jag tror att jag ska försöka vara med i något roligt tv-program som har med tävling att göra, fysiska tävlingar. Men det är tufft, jag har ett knä som är utbytbart, eller det ska bytas ut snart.
Ja, vad är det för fel på det knät?
Vad är inte fel på det knät? Bättre fråga, Lotta. Jag har ju haft ganska många knäoperationer. Det började redan innan jag slog igenom 91 med en stor operation i USA. Dr. Richard Stedman, som egentligen tror jag gjorde så att hela min karriär blev som den blev. För hade jag inte varit i USA när jag gjorde illa mig, och där igen då med fatalist, att allting händer för att det ska hända. Han opererade mig, lagade meniskerna och korsband, inre ledband, vadbenet satt löst. Så att det var en stor operation, liksom 5 timmar. Och hade jag inte gjort den där så hade jag inte stått här idag med dig.
Ja, det är stort.
Mm, det är faktiskt det. Och, ja.
Ja. Men hur känns det att få ett nytt knä liksom?
Ja, det är ju också en jättestor operation, men min mamma som aldrig har varit elitidrottare har faktiskt bytt både bägge höfterna och bägge knäna. Så att jag har väl lite att bross på också, plus då att jag har hållit på med elitidrott. Så det är nog bara man får bara tugga i sig det. Och jag tänker lite på Lindsey Vonn, en annan duktig skidåkare från USA. Hon är bara 38 år och jag hörde att hon också ska byta sitt knä redan nu. Ja. Och jag är ju ändå 52, så jag tänker, kan hon göra det nu så ska jag göra det snart också.
Ja, alltså, är du rädd då?
Jag har aldrig tyckt det har varit kul att opereras. Mm. Jag gillar inte att bli sövd, för jag menar, närmare döden än så kan man nästan inte vara. Mm. Och det skrämmer mig lite grann. Men jag har ju hittills alltid vaknat upp. Jag har 2 kejsarsnitt, 1 akut med första barn och 1 vanligt med mitt andra. Så att, jag har ju ganska många operationer bakom mig, så jag vet att läkarvården är duktiga, men det är ändå lite oroande.
Mm. Men ska du operera i Sverige eller i Monaco?
Nej, jag är ju inskriven i Försäkringskassan i Monaco. Så
du är monegask?
Nej, det blir man bara om man ansöker om att bli monegask hos fursten då, som numera är Albert. Och han godkänner faktiskt ett 50-tal varje år som blir de monegasker. Men jag vill behålla mitt svenska pass.
Mm. Du, att sluta, när du slutade, var det ett självklart beslut?
Ja, för jag tog beslutet redan 4 år tidigare i OS i Nagano 98. Då sa jag, för då hade jag redan väldigt mycket problem med mitt knä och ont. Och så, men okej, vi kör 4 år till och så slutar jag OS i Salt Lake City, vilket jag gjorde också. Så det är jag glad för, att jag höll 4 år till.
Och där blev det ju inga medaljer, det blev lite sämre resultat. Men just 98 där i Nagano så tog du ändå en silvermedalj i störtlopp av allting när du har ett skadat knä. Hur var det möjligt?
Ja, det var lite häftigt. Jag hade dragit inre ledbandet då, och var det 2 månader tidigare, eller 1,5. Så att det var ett lite pressat schema där att hinna få klart det innan OS, vilket jag gjorde. Och ja, men det var fantastiskt. Det var så mycket mentalt som det går an att göra. Alltså, för jag hade inte den fysiska formen egentligen, men jag var så psykiskt stark och förberedd för att ta medalj. Så det var en häftig känsla.
Men just, alltså, man tänker så här, ja, trasigt knä och åka störtlopp, det borde ju varit omöjligt egentligen. Det är lite grann som när Anja hade den här olyckan, så skulle hon ställa sig helt plötsligt bara några dagar efteråt och man bara, vad händer?
Ja, men bara för att ta ett exempel, jag menar, du har elitidrottare, vi är ju lite dumma i huvudet, så måste man ju ändå säga. Ja. Och det är både Anja, jag och Frida Karlsson till exempel ett bevis på att kunna pusha sin kropp så mycket som Frida till exempel gjorde nu i Tour de Ski i år. Det är ju också ett bevis på att, ja, men hur är det möjligt? Mm. Men människokroppen är häftig, och speciellt då knopp. Alltså att hjärnan vill mer än vad kroppen egentligen tål.
Du har sagt en gång att bli världsbäst sitter i skallen, inte i backen. Mm. Och att bli bäst på det man vill. Liksom. Vad har du för skalle?
Ja, ser ungefär likadan ut som din faktiskt.
Ja.
Men det gäller bara att arbeta med den på ett bra sätt. För att bli duktig i någonting så måste du liksom vilja ha passion för det. Och gå igenom det som man måste gå igenom för att bli bra. Man brukar prata om de här 10 000 timmarna. Ja, absolut. Så det är ju ett kriterium. Men många... Eftersom jag kommer från Norrköping, där fick du med, så får jag ofta frågan, men hur kunde du hålla på med alpint? Men backen var öppen, yxbacken, det var bra med snö, man körde flera åk helt enkelt, upp och ner. Man blev bra på att åka hiss, säger jag. Det heter så på norska, heis, lift heter det på svenska.
Och du och din syrra, ni körde där?
Stämmer bra det.
Ja. Och sen blev det skidgymnasium då, Malungs skidgymnasium när du var 15. Ja. Och då, alltså men vilka är drömmarna då? Är det att ta ett OS-guld? Är det att ta ett VM-guld? Är det att vara med i världskuppen? Eller är det att vinna Kalle Anka-kupp?
Ja, precis. Ja, men först för mig var det var ju syrran som bidrog till att jag blev egentligen bäst i världen. För jag var så arg på henne när vi var 7 år och sprang på idrottsstadion i Norrköping som hade sådana här kolstyrbanor, friidrott, 60 meter. Och hon slog mig förstås, 2 år äldre. Vansinnig var jag. Så att där och då föddes en tanke liksom att jag vill bli bäst i världen. Sen att det blev skidåkning, det kanske är en slump. Jag höll på med friidrott, på med basket, det var mycket musik och så. Men skidor var någonting som hela familjen kunde göra tillsammans och som vi gillade att göra tillsammans. Och så var det förstås tränare i klubben, i Norrköpings skidklubb, som såg potentialen och talangen som gjorde att det blev skidor.
Men vad hände med din stora syster då? Varför blev hon inte bäst i världen?
Ja, precis. Det har hon ju själv sagt, att hon hade nog inte samma knopp, skalle som jag hade. Och det märkte hon ganska tidigt när vi vissa gånger då när vi var ungdomar hade samma tävlingar på samma plats. Och hon kände sig liksom redan slagen på ditvägen. För då hade väl jag kanske redan börjat fokusera och det märkte hon. Och hon fick bra resultat också, var Sverige lite i slalom. Men bestämde sig för att satsa på studierna istället. Mm.
Kan man använda den här knoppen som du säger då, den här vinnarskallen, kan man använda den i andra sammanhang i livet?
Absolut. Jag tror att som elitidrottare så har du väldigt mycket bra som du kan då använda i affärsvärlden, eftersom det epitetet affärskvinna kommer säkert ifrån det, att du, det är drivet, passionen. Men du måste då hitta någonting som du är väldigt intresserad av för att du ska klicka i den där motorn inombords.
Du nämnde akut kejsarsnitt. Var det dramatiskt?
Jätte.
Hur då?
Jag hade inte alls tänkt att ta kejsarsnitt, utan en vanlig förlossning. Men,
det är 19 år sedan.
Det stämmer. Han är född 2003 i augusti, Axel. Du vet, jag slutade 2002, hade säkert väldigt mycket muskler kvar från en lång karriär. Mm. Och det är någonting med det, att det är svårt att slappna av, tror jag. Man har nog aldrig lärt sig det på ett bra sätt. Så att det gick aldrig, och till slut så tappar man hjärtljuden och han hade navelsträngen runt halsen. Så att det var väldigt tur igen då, läkarvården, att den finns och att man kan öppna upp och vi... Ja, bägge två är här idag.
Ja, gud. Ja, men och så första barnet också. Mm. Man vill att allting ska vara perfekt och det ska gå så bra. Och man tror att jag klarar det mesta. Eller det här klarar jag också. Exakt. Och så blir det så.
Ja, nej, det var...
Innan du hörde att han skrek.
Jag hörde ju inte.
Eller var du väckt? De hade sövt dig,
de
kanske.
Bara direkt sövde ju mig helt. Så att jag har väldigt lite, kommer ihåg väldigt lite från det där. Så att det var ju min man Budvar som fick hålla Axel, som han heter då, först och höra skriken. Så det är speciellt.
Mm. Och andra då?
Då var det ju planerat kejsarsnitt. För jag sa att det här vill inte jag gå igenom en gång till. Det var inte en chans att göra på något annat sätt.
Vad heter hon då? Hon är lite yngre.
Sofia, ja. 15.
Ja. Men då gick det bra liksom. Då var du med.
Ja, då var jag med, och någon enklare operation än ett planerat kejsarsnitt. Det har jag aldrig haft.
Med knäna och allting.
Men
beskriv känslan när du hörde henne skrik då. Och så lägger de henne.
Ja, hon eller skrek hon ändå. Hon skrek som bara den. Jaha. Så barnmorskan nere i Monaco och sa oj oj oj, för att vi frågade då, är hon arg eller vad är det? Nej, så här var det. Är hon ledsen? Nej, hon är bara arg.
Arg?
Ja, hon blev bortplockad från... Antagligen var tryckt och varmt och skönt in i magen och så blev hon borttagen därifrån.
Ja. Nu är hon tonåring alltså.
Ja.
Mm. Jag har också en tonåring hemma.
Ja, det var det.
Född 06.
Ja, 07 är min då. Det är ungefär samma.
Då vet du det.
Ja, jag vet du det. Ibland är man inte vattenvärd, men ibland funkar det.
Och det får man liksom, man får hålla ut va?
Tugga i sig bara.
Så är det helt enkelt. Kära någon. Men hon håller på med gymnastik.
Ja, lite grann. Hon började och ville satsa på det. Eller så var det jag som tyckte att hon skulle passa för gymnastik. För hon hade väldigt mycket energi. Väldigt atletiskt byggd. Så jag kanske, så här, när jag tänker efter, så pushade jag nog henne lite in på gymnastik. Mm. Och sen, hon gillade inte alls att tävla. Så när det blev för mycket tävling så... Nej, då sparkade de bakut och jag fick liksom bita mig i läppen flera gånger att liksom, okej, det här är inte mitt beslut nu, det är hennes beslut. Mm. Så det var lite svårt för mig faktiskt. Men nu gör hon det bara för skojs skull, tränar en eller två gånger i veckan och gör lite andra saker också.
Mm. Men Axel håller på med fotboll?
Ja, han är mer intresserad av att bli bra i en idrott och det är fotboll som han har valt.
Mm. Hur är du som fotbollsmamma då?
Oj, nej, det har varit mest... pappa Budvar som jag följt med Axel då. Jag hängde mer på gymnastiken. Men det är ganska kul med så här idrotter. Där har ju både Budvar och jag varit eniga att slussa in dem på något annat än skidor.
Ja, för det undrar jag, varför då?
Ja, men för att vi var rörande överens om att om de mot förmodan nu vill gå vidare och bli bäst i världen som jag själv blev, så är det nog väldigt, väldigt tufft att hela tiden bli jämförd med sina föräldrar. Det blir ju säkert ändå i en idrott, men om det är samma idrott så blir det så mycket mer påtagligt än om det är en annan idrott.
Gunde Svansson, han håller på med att hugga med yxa. Ja. Apropå att byta idrott för
eller
sina
hur?
Barn.
Ja. Ja,
eller välja något annat för att inte bli jämförd.
Precis, ja.
Ja, kära någon. Du, när du ändå pratar om Budvar, var det som blixten slog ner eller?
Ja, så kan man faktiskt säga. Det var i en källare i Lake Louise på ett hotell på världskuppen. Och han kom in och var fystränare då för det norska alpina damlaget på den tiden. Så ja, det var en uppenbarelse när han kom in där, för vi skulle träna ihop dem i norska laget. Och ja, på den vägen är det.
Ja. Du kände det här är rätt, eller?
Ja, alltså där och då så var jag faktiskt tillsammans med någon annan. Så att det var mer bara att, oj vilken häftig kille som står här framför mig. Men sen så tog det ju några månader innan det liksom blev någonting. Men jag kände säkert redan där i dörröppningen att det här var rätt. Ja, så kan vi säga.
Och han också tydligen då?
Ja.
Men hur länge har ni varit ihop nu?
Ja, herregud. Det här var ju 96, sommaren 96 blev vi ihop. Och sen med lite så här avbrott hade vi ju, men...
25 år typ.
Är det så? Ja.
Eller blir det väl?
Ja, det blir, vad jag vet, 96. Det måste bli mer. 26, va? Nej, men...
När träffades ni? 92, sa du det?
Ja,
okay.
27. Nej, 96.
Träffades 96. 4 plus 23. 27.
Ja.
När har ni förlovningsdag? När firar ni?
Nej, men vi är bröllopsdag. Det är enklare. Ja, för vi likadant där. Det är bättre att testa först innan man liksom blir fast. Så att vi fick ju barn och sånt innan. Och han blev klarerad. Och vi gifte oss sen då 2009. Så det är lite enklare att hålla reda på.
Men är du sån att du prövar lite först? Eller vadå? Klarerad, sa du det?
Ja, är det, också det är säkert ingen svensk.
Nej, men vad är det? Klarerad, vad är det?
Ja, det här är problemet när man bott utomlands och har en norsk man så mixar jag alla språk hela tiden. Ja. Nej, men att han är cleared.
Ja, han är cleared, det. Klarerad. Ja,
att han är bra och kommer att stå där vid en sida to the bitter end liksom. Men det känns jättebra. Vi har haft otroliga många bra år ihop.
Ja. Hur många olympiska spel har du gjort? Är det 4?
4 som aktiv, ja.
Vilket var det bästa?
Det var nog Lillehammer, det måste jag säga. Det var så liksom intimt och litet och alla kunde bo i OS-byn, vilket inte behöver vara, man behöver inte det, men där var det, fanns liksom inget annat alternativ och det var kul.
Men hade de McDonald's där också? Det bara när det är USA,
nej,
som det
nej
är
då. Det var nog McDonald's där också i Lillehammer. En av sponsorerna, vet du, till IOK.
Men det är ju intressant, alltså, för här kommer ni då som hela året lever, tror man, som idrottsmän och kvinnor och verkligen liksom äter ren mat, tänker på vad ni äter och stoppar er. Och så har ni själva tävlingen, det måste vara en dröm då att få gå ner och bara äta hamburgare, eller?
Men du vet, jag håller med. Och så här är det, det har ju inte betydelse vad du äter veckan innan du ska köra till OS, utan vad som har betydelse är de 10-20 år innan liksom, du har tränat upp till det här OS-et. Så att då kan du faktiskt unna dig lite sån mat.
Så det är ändå, ja, men just det här med att varit elitidrottare och sen få problem, som i ditt fall då med knät. Jag tror man tänker inte riktigt på det, för man tänker att har man varit idrottare då har man en hälsosam kropp och allting funkar även fortsättningsvis.
Ja,
så
är det ju inte, för tiden kommer liksom i kappen heter det. Ja. Och det gör det även för elitidrottare och... Ja. Ja, det är en tuff omställning, det måste jag säga. För att man tror att man är he-man eller he-woman. Och de flesta ser en som det är också. Mm. Så därför har man väldigt svårt att erkänna att man kanske måste operera sig, sätta in en protes eller att jag inte kan göra det jag gjorde för 10 år sedan. Och så. Ja, det är en lite tuff
ja.
Uppenbarelse eller uppvaknande. Mm.
Sen vet jag inte hur lång rehabiliteringen är. Det kanske är ett halvår eller?
Ja, jag tror att det är det. Ett halvår. Ja.
Hur går det då med dina bergspromenader?
Ja, men det har jag inte kunnat göra de senaste åren på grund av knät. Ja. Och det är därför jag vill sätta in en protes. Nu vet jag inte om man får gå i bergen efter en protes, men jag hoppas det.
Det tror jag. Mm. Det tror jag. Berätta om Monaco.
Oj, ja, när jag flyttade, det var ju oktober 94, åkte jag och min mamma ner, blev hjälpt av Björn Wahlström, om du kommer ihåg honom, från Björnligan kallades det. Han jobbade på Nordea och sen då, och han hade en lägenhet i Cannes och hjälpte oss att hitta en lägenhet i Monaco. Och sen vet jag att jag tror att mamma åkte därifrån och jag var liksom ensam i den här lägenheten. Då tyckte jag att varför har jag gjort det här? Och är det värt det här? Elitidrotten liksom. Blir tvingad mer eller mer att flytta från mitt land. Jag ville inte det, men jag hade folk runt omkring mig som inte var min agent och manager. Som sa att du måste ut ur Sverige. Jaha, okej. Okay. Så att, det var en jobbig tid från början. Men från den känslan till idag då, där mina bägge barn är födda där, har gått i skolan, min äldsta har tagit studenten, har en fransk baccalauréat som det heter och pratar tre språk flytande, fyra kanske. Så jättenöjd. Och igen, jag är fatalist. Allting händer för att det ska hända. Och det är någon mening med det här. Och jag trivs jättebra.
Et toi, tu parles français aussi?
Oui, je parle français. Toi aussi.
Oui.
Vous
un petit
aussi.
Peu.
Un petit peu.
Un petit peu. Je ne comprends pas beaucoup, mais
oui.
Je comprends un petit
peu. Oui.
Oui.
Non, mais c'est bien.
Ja, merci beaucoup. Jaha, så där går du och pratar franska på dagarna.
Ja, lite grann. Men vi har ett nätverk där vi kallar oss för United Nations Group, eller UN Gaggle på engelska. Då. Mm. För att vi är så många olika nationaliteter. Allt ifrån, vi har en amerikan, vi har en kanadensare, fransman, monegask, svensk, norsk, skotsk. Ja, så, alltså de diskussionerna som vi har på när vi dricker vårt kaffe på morgonen, vilket man gör i Frankrike varje morgon, är ganska intressanta.
Mm. Och där har ni haft, i alla fall tidigare, då, de här bergsvandringarna.
Exakt, det började med det och sen så har det liksom utökats till att vi dricker mer kaffe nu för tiden än att vandra i bergen.
Ja, alltså... Men bodde inte Stenmark där ett tag också, eller?
Jo, ganska länge, 25 år ja. Av hans liv.
Men när du kom dit, kunde du ringa honom då och säga jag sitter här ensam i min lägenhet, eller?
Inte riktigt från början, men jag tog kontakt med honom, absolut. Ja. Och han och hans dåvarande då, flickvän var hälsa på i den andra lägenheten som jag hade. Mm. Och så var jag hälsa på där han bodde då, högt upp i en skyskrapa. Så att, det är klart att det kändes bra när jag väl kom dit att jag tog lite kontakt med andra.
Mm. Nej, men jag tänker på det, jag har gjort ganska många intervjuer med fotbollsspelare som är ganska unga och kommer iväg och blir proffs och är i någon lägenhet och sitter i någon brittisk stad till exempel och det bara regnar.
Mm.
Och man får inte plats i laget med en gång för man måste kämpa sig in och så vidare. Så det är ganska tufft att vara i 20-årsåldern och inte liksom...
Mm. Ja. Nej, men det är jättetufft och jag tror att det är viktigt att man alltså förbereder sig själv på det. För igen då, att det är nog meningen att man ska gå igenom det där, att man ska bli liksom lite stark av det. Men jag tror att just det här med förebilder då, att de som har gått igenom det här tidigare, och det där arbetet med Olympian Association som vi var inne på, som även sitter då i svenska olympier, att man kan... Man har en grupp av människor som man kan ringa och liksom få, hur var det för dig? Mm. Hur gjorde du? Så. Det skulle jag vilja utveckla lite mer, för det finns inte riktigt den traditionen ännu här i Sverige.
Mm. Men du nämnde det i början av vårt samtal, det här med att när man slutar, vad händer sen då? Det känns som att väldigt många blir väldigt identitetslösa när man har varit liksom den här stora fotbollsspelaren, den här stora alpinska kvinnan och så. Eller?
Alpinska kvinnan?
Ja, alpinska kvinnan.
Ett nytt namn.
Ja, jag vet. Du ser, jag blandar alla möjliga språk.
Ja, men det är härligt. Vi förstår varandra, det är huvudsaken.
Merci.
Ja. Nej, men du har helt rätt. Det är svårt för alla. Det spelar ingen roll om du har förberett dig. Du har lyckats ta studier vid sidan om din elitidrott, vilket många gör, och går direkt till ett jobb. Men du har ändå förlorat någonting. Så att, det ska man också jobba med sig själv. själv. Och det viktiga är att ha folk runt omkring sig som stöttar en i det här skedet i livet.
Vilka hade du då?
Jag hade ju Bödvar då till exempel. Jag åkte ju med honom. Jag flyttade från svenska landslaget för att jag inte fick med Bödvar och tränade med Norge. Ja, kom tillbaka sista året i Sverige. Men liksom, så vi hade upplevt så mycket och var så starka ihop. Så att vi liksom gick vidare. Jag hade sponsorer som valde att fortsätta att jobba tillsammans med mig. Vilket också hjälpte väldigt mycket. Och sen som kvinna också då, så ofta vill man skaffa barn. Då blir det någonting som tar upp ens tid också. Så att även om det var tufft. Jag vet, jag var med på, jag började jobba som expertkommentator. Och tyckte att, men gud, jag var ju här bara ett år sedan. Jag vill också vinna tävlingar. Så de två åren, det var riktigt jobbigt att vara expertkommentator.
Och då satt du där och bara kände, men det kunde varit jag.
Exakt.
Eller det var jag.
Ja, precis. Det skulle, alltså, jag ville då också, jag trodde att jag kunde fortfarande. Men ja, det tar ett tag.
Ja. Hur ofta åker du nu för tiden då?
Ja, vad ska man säga?
Säg inte ofta nu när du har ett knä som du inte kan gå i berg med.
Nej.
Du kan inte låta bli, är det så?
Men, jag ska säga det. I den ställningen, du har ju åkt skidor. Mm. Du står liksom med lite böjda knän. Mm. Ja, då öppnar du upp knäleden, vilket gör att brosket inte går emot varandra som det gör när du står med raka ben eller väldigt böjda. Mm. Så att det är egentligen en perfekt position. För att liksom glida runt i bra backar.
Barnbacken.
Idrefjäll till exempel. Men, och pista att allting ska vara bra för att jag ska åka idag. Om det är isiga backar och sånt så kör jag. Då klarar jag inte längre. Jag har inte den styrkan på grund av knät.
Och vad kommer hända efter operationen? Kommer du klara det då, tror du? Eller?
Ja, det hoppas jag. Att jag vaknar upp.
Nej, men jag menar att du kommer klara att åka även i de svarta backarna.
Ja, det tror jag. Alltså, det viktiga, det viktiga tror jag är att du ska bygga upp musklerna runt omkring och få styrkan tillbaks. Då säger de folk som har då bytt protes eller bytt knä till protes att det funkar.
Ja. Nej, men ja. Jag har också problem med mina knän, men inte av skidåkning utan av tennis. Det är också en sån där sport, du vet, man springer och så stannar man och så slår man och så iväg och man håller på. Så
att det har du rätt i.
Det sliter också på.
Och speciellt på hardcourt då, eller har du spelat mycket
grus? Ja, faktiskt, eller? Med gummiasfalt heter det väl, va?
Just det.
Så det hade varit bättre om man hade kört på grus.
Eller hur?
Vet man nu i efterhand. Ja. Hörru du, när du tänker framåt, vad tänker du?
Oj, ja. Det där är lite svårt, för när man som sjuåring då har ett mål att bli bäst i världen och så jobbar man mot det, bli bäst i världen och känner att jag kan, vill göra mer, och så fortsätter man ha en karriär och så slutar den. Och sen har jag liksom aldrig egentligen haft något mål efter det. Mer det är att jag tyckte det varit kul med tv, vilket jag har då utvecklats i och fortfarande tycker är kul, men jag har inga OS-guld inom tv, alltså finns det ens?
Nej, jag vet Kristallen inte. Kanske.
Jag sa, ja, så kanske det heter jag. Ja, jag får kanske satsa mot det då, men det är ju familjen att, alltså livet, jag har blivit väldigt filosofisk på senare tid, och det tror jag är för världsläget är som det är, med krig och i världen som är hemskt. Jag trodde knappt att man skulle få uppleva det 2022, att ett land går in och försöker ta över ett annat land, bedrövligt. Men det har gjort att jag har sökt mig till filosofin, så jag har läst lite böcker, och där allt ifrån antikens filosofer till dagens filosofer så ser man som en röd tråd. Och det handlar om att livet handlar om att må bra. Att försöka må så bra som möjligt.
Men är du i Kierkegaard och drar nu, eller var är du någonstans? Eller Sartre, eller var är du?
Nej, jag har kommit till The History of Philosophy heter den här boken. Det är så där tjock, jag visar nu ungefär 10 cm för er som, jag är van vid tv så jag tror att alla ser, men det gör man ju inte på radio. Och på engelska, så den är ganska tunglig. Så jag har kommit 200 sidor, så att jag är på antikens filosofer fortfarande.
Men alltså, att vara fatalist och filosofisk, går det ihop det nu?
Ja, eller börjar
det? Ja. Okej.
Tycker inte du det?
Jag vet inte.
Ja, men jag är mer så här.
Man är sina handlingar. Jag är mer så här existentialist. Liksom. Man skapar sitt egna liv. Ja. Allt är inte förutbestämt. Liksom. Så är jag mer. Men.
Ja, men alltså fatalist. Allting händer. Det är någon mening med allting. Ja. Filosoferna var ju absolut inte religiösa. Och det har jag heller aldrig varit. Utan lite de är ju mer, man skapar sitt eget liv, man gör så att man mår bra och har roligt, för vi är bara här en kort tid på jorden. Ja, det har du rätt i. Alltså det fatalistiska är kanske lite mer att det finns något annat väsen. Men vem är det som säger att de här filosoferna har rätt då? Vi kanske inte någon av oss har funnit ut meningen med livet. Eller Lotta, har du det?
Nej, jag har ju inte det. Det är nog att man ska hålla på och fundera på vad som är meningen. Ja. Det är väl ungefär så långt man kommer. Det var lättare när man var 18, för då visste man ju exakt.
Ja, då var man ju duktig på allt.
Men du, är det inte den boken du ska skriva då framöver och få en medalj för?
Oj,
känner
det. Ja, men skriva en bok kan vara kul. Jag har ju gett ut en bok, men den skrev jag inte riktigt själv. Det var tillsammans med Mats Dahlberg, tidigare i Radiosporten. Men ja, så det kanske är ett mål i sig.
Du, för jag tittade på det, för apropå det här med andlighet, så tänkte jag, vad har de för berlock där i sin kedja? Nu har du lagt den bakom där, men jag såg nog att det inte är ett kors utan någon som åker skidor, va?
Ja, det stämmer. Det här är en ganska kul historia. Det är bilden från Salbach VM som jag fick då av, jag tror att det var Östergötlands skidförbund, om jag inte minns fel, efter då VM-guldet. Sen, om du tittar i örhängena, så är det samma bild fast med OS-ringar. Ser du den?
Ja, där är den, ja. Där är du åker i dem.
Ja, exakt. Så då fick jag dem efter OS-guldet 92. Uh-huh. Sen har jag en brosch, men den är lite för blaffig. Också samma som jag fick då efter OS-guldet 94. Men sen slutar de när det blev OS-silver och lite andra VM-guld.
De bara, vi har inte råd att göra mer för henne. Vi har ju gett henne så många smycken. Hon har ju ändå bara två öron.
Ja, men de här har varit borta i 20 års tid. Och jag trodde att de har blivit stulna i något inbrott som vi hade för 100 år sedan. Och helt plötsligt så... Ja, nej men så här, så att jag bara, var är de där? Och sen så hade jag ett bankfack i Sverige som de skulle sluta, så jag var tvungen att hämta grejer i det här bankfacket. Och där, 20 år har jag trott att de här varit borta. Där ligger de. Alltså, så himla häftig upptäckt alltså.
Ja, ja, det förstår jag. Så nu tar du aldrig av dig dem, eller?
Nej, nästan inte. Jag använder dem väldigt mycket. Men när jag fick dem tyckte jag var oerhört pinsamt. Jag kan inte gå omkring med mig själv runt halsen och i örhängen och sådär. Men det är också någonting som livet och läraren, att bli lite mer, inte så noga. Och liksom, vad jag tycker är viktigt och de nära mig och sen vad resten av befolkningen tycker är inte så viktigt längre.
Kommer det när man fyller 50 eller kom det tidigare i ditt fall?
Det kom nog lite tidigare, men runt 40 ska man nog fylla innan man blir
innan
så
man har begripit
vis.
Ja. Men just det här med familjen, det har ju alltid varit viktigt för dig, det har man ju känt liksom, med dina föräldrar och så vidare.
Och nu finns ju inte pappa längre då, det är bara mamma kvar. Så att, ja. Men vi var till exempel i år då till Teneriffa över nyår. Mamma bjöd på det här, det var barn och barnbarn och med flickvänner, så vi var 16 personer. Oerhört häftigt faktiskt att kunna umgås utan att behöva, någon är ansvarig för mat och husrum och sådär. Så det kan jag rekommendera om man gillar sin familj.
Det gör man.
Ja.
Stort tack för att du kom hit, Pernilla Wiberg. Det är alltid lika trevligt att träffa dig.
Ja, men detsamma, Lotta. Jättekul.
Sköt om dig nu framöver.
Detsamma. Tack.
Tack.